14 december 1992, Israel.
Klockan är 16 minuter över 7. Det här är morgonekot i Riksradions P1. Och vi fortsätter i Mellanöstern. Israels armé har spärrat av de ockuperade områdena Gaza och Västbanken från landet. Och samtidigt pågår intensiva spaningar efter den israeliske soldat som kidnappades igår av muslimsk gerilla.
Tidsfristen gick ut igår kväll, men ännu har ingenting hörts från kidnapparna sedan de ställde sina krav för att inte döda den bortrövade underofficeren Nissim Toledano. Kidnapparna tillhör den islamska motståndsrörelsen Hamas som konkurrerar med PLO i de ockuperade områdena. Och de kräver nu att Hamas grundare utväxlas mot den israeliska gisslan. Ledaren Sheikh Ahmed Yassin är dömd till livstidsfängelse av Israel som ansvarig för en våg av mord mot palestinier misstänkta för att samarbeta med den israeliska ockupationsmakten. Någon timme innan tidsfristen gick ut igår kväll uppträdde den rullstolsbundne Yassin i israelisk TV och uppmanade kidnapparna att inte döda sin gisslan utan ge Israel tid att svara på kraven. Israel å sin sida har helt drastiskt stängt av både Västbanken och Gaza för att hindra palestinier som lever under ockupation från att komma in i Israel. Den kidnappade soldaten fördes bort inne i själva Israel, i staden Lod, som har en blandad befolkning av judar och araber, det vill säga palestinier med israeliskt medborgarskap. Och i Lod talar man nu om för befolkningen att kidnapparna kom utifrån för att försöka avvärja lynchningar av araberna på platsen. Titti Nylander, Nicosia.
December 1992, Israel.
Israeliska säkerhetsstyrkor har gripit hundratals palestinier under natten i jakten på de grillamän som kidnappade en israelisk soldat i söndags. Kidnapparna kräver att en fängslad muslimsk ledare ska släppas.
Israeliska styrkor och hemliga polisen finkammar de ockuperade områdena Västbanken och Gaza som båda har spärrats av från Israel och under den gångna natten greps hundratals palestinier, däribland flera kända namn. Bland de gripna finns Gazaremsans mest framstående journalist och en välkänd läkare som antas leda den islamska motståndsrörelsen Hamas i Gaza. Det var i söndags morse som muslimsk gerilla förde bort den israeliske underofficeren Nissim Toledano och krävde att Hamas grundare Sheikh Ahmed Yassin släpps ur israeliskt fängelse. Yassin, som bildade den islamska motståndsrörelsen Hamas för precis 5 år sedan, avtjänar ett livstidsstraff. Dömd som ansvarig för en våg av brutala mord på palestinier misstänkta för att ha samarbetat med den israeliska ockupationsmakten. Yassin är rullstolsbunden och mycket sjuklig och Israel har redan tidigare haft tankar på att släppa fången med tanke på de häftiga reaktioner som skulle bli följden om den islamska rörelsens symbolgestalt dör i fängelset. Det är därför inte alls uteslutet att Israel kommer att förhandla med kidnapparna. Men premiärminister Yitzhak Rabin säger att någon form av livstecken först måste komma från den bortrövade israeliske soldaten. Den islamska motståndsrörelsen som konkurrerar med PLO i de ockuperade områdena har trappat upp våldet kraftigt i Gaza de senaste veckorna och dödat flera israeliska soldater på patrull i välorganiserade överfall. Israel har svarat med att spärra av Gaza och belägga nästan hela befolkningen med utegångsförbud. Och samtidigt höjs allt fler röster som menar att läget är så ohållbart i Gaza att Israel bör lämna området åt sitt eget öde. Flera ministrar i Rabins arbetarpartiregering vill att Israel drar sig tillbaka från Gaza redan innan en uppgörelse har nåtts i fredssamtalen. Och premiärminister Rabin utbrast nyligen själv i ett ögonblick av vanmakt att han helst skulle se att Gaza sjönk i havet. Titti Nylander, Nicosia.
Den israeliske soldat som kidnappades i söndags har påträffats död på Västbanken mellan Jerusalem och Jeriko, meddelar säkerhetskällor i Israel. Den fundamentalistiska gruppen Hamas har tidigare sagt sig ligga bakom kidnappningen. Hamas krävde att gruppens ledare Sheikh Ahmed Yassin, som dömts till livstidsfängelse, skulle friges. Flera Hamas-ledare och hundratals palestinier greps under natten i jakten på kidnapparna.
December 1992, Israel.
Israels regering har beslutat att utvisa 383 palestinier. De ska tvingas att stanna utomlands under en bestämd tid, högst 2 år. De utvisningshotade är misstänkta för att tillhöra fundamentalistiska organisationer som har dödat israeliska soldater. Fortfarande ikväll så har inte det här beslutet verkställts, men Israels högsta domstol har i alla fall godkänt det ovanliga beslutet.
Ända sedan i gryningen väntade 22 israeliska bussar i Metullah strax in till gränsen mot Libanon. I bussarna satt 383 unga palestinier, alla bakbundna och försedda med ögonbindlar. De är misstänkta medlemmar i Hamas-rörelsen och förpassas nu över gränsen till Libanon. Det är en hämnd för att Hamas dödat 5 israeliska soldater. Ynglingarna får med sig $50 var för sin överlevnad i grannlandet. Israel ska för 2 år framåt vara av med 383 säkerhetsproblem, men Libanon vägrar ta emot invandrarna. Så här kan det inte få gå till. Det sa israeliska fredsaktivister idag, och de protesterade högljutt utanför högsta domstolen i Jerusalem. Protester och vädjanden kom också från USA, EG och Egypten. Men det hjälpte inte. Israels högsta domstol förklarade att beslutet om utvisning är lagligt, och nu kommer bussarna alltså att köra över gränslinjen. Ett 70-tal människor har tidigare utvisats under 5 år av palestinskt uppror. För varje gång det har skett så har omgivningen protesterat med hänvisning till Genèvekonventionen om behandling av en ockuperad befolkning. Det heter i konventionen att en ockupationsmakt inte har rätt att flytta befolkning eller delar av befolkning. Israel hävdar att bestämmelsen inte gäller Västbanken och Gaza. De arabiska delegationerna vid fredssamtalen i Washington bojkottade mötet idag och hotade att helt avbryta fredssamtalen om Israel verkställer massutvisningen.
We have done everything possible to try to make this peace process succeed, and we just hope that the Israelis will reciprocate and will not continue to create such painful and aggravating conditions on the ground that lead to further hostilities and feed the cycle of violence. The occupation is an abnormal distorting condition.
Om fredssamtalen avbryts så är det just vad de islamiska fundamentalisterna vill. Då har de med sina mord på israeliska soldater uppnått sina syften. Hotet om massutvisningar idag har resulterat i våldsamma palestinska protester runt om i det ockuperade området.
December 1992, en längre analys om länderna kring Gulfen.
De amerikanska militärframgångarna i Persiska viken betecknades först som en succé, senare som en pyrrusseger för George Bush. Trots ekonomisk blockad av Irak, trots militärt flygförbud över stora delar av landet, sitter president Saddam Hussein kvar vid makten, och de senaste amerikanska spionrapporterna talar om att han förmodligen har lyckats gömma undan både robotar och kemiska vapen och har kvar en bas för att återuppta försöken att tillverka kärnladdningar. I skuggan av det oklara läget håller Irans religiösa statsledning på att rusta upp landet militärt. Amerikanska uppgifter talar om planer på kärnvapen, kemiska vapen och inköp av sovjetiska toppmoderna stridsflygplan för att ersätta de gamla amerikanska. Samtidigt ökar problemen mellan de arabiska staterna, och amerikanska flottstyrkor finns kvar i Persiska viken. Det här är en ungefärlig bild av läget i det omstridda området. Vi har vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander med på telefon från Cypern. kan man säga att Iran, nästan i skydd av den amerikanska flottan, håller på att göra på samma sätt som Saddam Hussein gjorde när han upprustade i skuggan av kriget med Iran och då dessutom fick hjälp från USA.
Ja, det är oerhört svårt att bedöma i vilken mån det här rör sig om ett propagandakrig och hur mycket som är sant. Det finns ju till exempel inga bevis för att Iran håller på att bygga en atombomb. Det finns ingenting som motsäger deras hävdande att det handlar om fredsinriktad forskning. De har ju köpt en hel del kärnteknologi från bland annat Argentina och Kina. Men det är ju inget tvivel om att Iran har ägnat sig åt stora vapeninköp den senaste tiden. Man brukar tala om mellan 50 och 100 miljarder kronor. Bland annat har man då köpt missiler från Nordkorea och stridsvagnar från Ryssland. Och nu också dieseldrivna ubåtar från Ryssland som kan avsevärt förändra maktbalansen i Persiska viken. Men från Iran så säger man då att det här just är ett propagandakrig där från USAs sida då framförallt för att man vill skrämma de andra länderna vid Persiska viken, arabstaterna, till att köpa mer vapen från väst. Och det är ju också någonting som sker. Man kan ju faktiskt tala om en kapprustning som pågår i området. För att sammanlagt har de här sex gulfstaterna som då är förenade i ett slags löst samarbete i det här som kallas för Gulf Cooperation Council, sammanlagt har de under samma period här köpt avsevärt mycket mer vapen än Iran.
Det är ju som du säger svårt att bedöma sanningshalten i de här uppgifterna som vi har om Iran. De kommer ju från USA för det mesta. Men det vi vet är att Iran på nytt har ockuperat några strategiskt mycket viktiga arabiska småöar i närheten av utloppet från Persiska viken. Alltså nära Hormuzsundet där all tanktrafik ju passerar. Vad har det här för betydelse då?
Ja, det här är ju en oerhört explosiv konflikt, även om man försöker lägga locket på lite grann, för också de här arabländerna vid Persiska viken är ju livrädda för Iran, så att de försöker liksom tona ner såna här kriser. Men utan tvivel så är det så att den här ön Abu Musa, som alltså har varit i 20 års tid delad mellan Iran och de förenade Arabemiraten, att Iran har företagit vad som man skulle kunna säga är en annektering av ön. Och den ligger ju, som du sa, mycket strategiskt här alldeles nära utloppet från Persiska viken. Och det är naturligtvis, man fruktar naturligtvis då i grannländerna här på andra sidan vattnet att Iran kan tänkas då använda den här ön som bas. Och kanske också för de här ryska ubåtarna som jag talade om, varav en redan har anlänt till Persiska viken eller kanske finns strax utanför. Men den här konflikten, den pågår liksom, även om det har varit tyst om den senaste tiden. Men det här, det kommer vi nog att få höra en hel del om nästa vecka, för att måndag och tisdag så samlas de här sex gulfstaterna till ett toppmöte i Abu Dhabi i Arabemiraten, och där kommer Abu Musa naturligtvis att komma upp på dagordningen, men också de konflikter som pågår mellan de här sheikdömena själva. Och det här är ju någonting som Egypten bland annat använder sig av, inte minst för att få in en fot i det här området. Egypten har alltså den senaste tiden fört ett mycket intensivt propagandakrig som alltså går ut på att man säger att Iran understöder den islamska fundamentalisterna i Egypten och i andra länder. Och där kan man väl påpeka att president Hosni Mubarak just idag är i Saudiarabien för att försöka medla i en konflikt mellan ett par av de här länderna.
Om vi håller oss kvar vid Persiska viken så har vi ju Irak som naturligtvis är både utrikespolitiskt och militärt handlingsförlamat just nu. Men är det slaget, är det fortfarande en motvikt till Iran? Har Saddam Hussein någon militärmakt kvar överhuvudtaget?
Ja, han har ju kvar ganska stora delar av sin armé som lyckades klara sig undan. Naturligtvis, han kan inte i dagens läge göra någonting. Men man ser det nog i de här grannländerna som att Irak kommer att återuppstå som stormakt en dag. Och det är någonting som man faktiskt också vill ska ske, för man vill i de här länderna ha en motvikt mot Iran som stormakt, och man är oerhört angelägen om att Irak ska hållas ihop som ett land och inte splittras i tre delar. Idag är det ju närmast splittras så tillvida som att den norra kurdiska delen är avskuren från Bagdad, och i södra delen, den shia-muslims dominerade södra delen, där sköter ju amerikanerna om säkerheten, kan man säga, med överflygningar, och där har Irak självt belagts med flygförbud. Men det här är alltså en situation som man i grannländerna inte vill se permanentad. Man vill att Irak ska återuppstå som ett enat starkt land, kanske dock inte nödvändigtvis då under Saddam Hussein.
Men idag är ju Irak och Saddam mycket isolerade, eller helt och hållet isolerade. Till och med Jordanien har ju tagit avstånd från Saddam Hussein och Irak.
Ja, det här är ju... Det är ju naturligtvis så att de här länderna ju inte står på Saddam Husseins sida. Men de ser det liksom strategiskt på längre sikt. Så anser de alltså att det ligger en större fara i att slå sönder i Irak.
Men det här som hände nu i Amman, mordet på den här irakiske kärnfysikern, det visar väl att och det var ju då uppenbarligen irakiska agenter som genomförde det här mordet. Det visar ju på att Saddams tentaklar fortfarande sträcker sig ganska långt, och att han är mån om att det finns experter, vapenexperter i landet.
Ja, visst. Och man räknar med att det finns flera hundra experter av det här slaget som alltså känner till många av de här hemligheterna som de här FNs vapeninspektörer ofta förgäves har försökt komma åt. Och det råder mycket stor oro allmänt i, irakiska kretsar i Jordaniens huvudstad Amman. Därför att det är tusentals iraker som uppehåller sig där för att försöka få viseringar till andra länder, eller som har slagit sig ner där, och de är mycket oroliga för att, just som du säger, detta var ett bevis för, ett tecken på att Irak verkligen har tentakler ute och kan alltså göra sig av med obekväma.
Titta, nu talar vi då om Irak och Iran och lite om USA i det här. Men det finns ju då ett land till, en stormakt i Persiska vikenområdet. Det är Saudiarabien. Är det helt lätt? Går det hand i hand med Washington då? Eller spelar Saudiarabien en egen politik i den här maktsfären mellan Iran och Irak?
Nej, det kan man ju inte säga att Saudiarabien gör, utan Saudiarabien går ju väldigt mycket i just USAs ledband. Och sen har ju Saudiarabien och de andra länderna vid Persiska viken i stort sett samma politik, även om det finns nyansskillnader. Många är just rädda för att skärpa tonläget visavi Iran.
Titti, helt kort nu. Finns det fara för nya konflikter i Persiska viken?
Inte kanske några större under inte så långt man kan blicka framåt. Det finns ju små konflikter som pågår. Det finns ju små gränskonflikter som ligger och pyr. Men som det ser ut nu så tror jag att det kommer att vara lugnt vid Persiska viken för överskådlig framtid.
Det sa vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander. Anita, du har ett telegram om det vi just har talat om.
Det är så att en irakisk oppositionsgrupp i grannlandet Iran uppgav idag att en grupp ur president Saddam Husseins livvakt har avrättats. Anledningen ska ha varit att livvakterna planerade att störta presidenten. Några av livvakterna ska till och med tidigare fått utmärkelser och tapperhetsmedaljer av presidenten. Och några ytterligare uppgifter om hur många livvakter som avrättas i samband med det misslyckade kuppförsöket i Irak har inte kommit än.
December 1992. Israel och det utvisade palestinierna.
De anklagas alla för att tillhöra de fundamentalistiska rörelserna Hamas och muslimska jihad. De här två rörelserna är emot fredssamtalen om Mellanöstern och de tycks nu tro att Israels massutvisning tjänar deras sak. De internationella reaktionerna är också kraftiga. EG fördömer deporteringen och kräver att Israel tillåter palestinierna att återvända. Och i FN väntas säkerhetsrådet ta en resolution mot deporteringen.
We regard expulsions of that sort as being in contravention of the Geneva Conventions and as something which we condemn.
På Västbanken utlystes allmän proteststrejk idag och de flesta butiker var stängda.
Statsminister Carl Bildt fördömer idag både mordet och kidnappningen av en israelisk soldat och den massdeportation som blev Israels svar. Och Israels premiärminister Isaac Rabin försvarar sig mot omvärldens fördömande. Alternativen till deportation är att införa dödsstraff, förstöra fler hus och släppa vapenlicenserna fria, säger han.
December 1992. Mer om den israelitiska massutvisningen.
Tidigt i morse fördömde FNs säkerhetsråd Israels deportering av över 400 palestinier och krävde att de omedelbart får återvända. Alltså ytterligare en internationell protest mot att palestinierna strandsatts som fångar mitt emellan den israeliska och libanesiska armén.
Samtidigt som palestiniernas och fredssamtalens öde debatteras i varma salonger runt om i världen har de över 400 landsförvisade tillbringat sin andra natt i iskyla på en oländig och snöig bergsslänt i södra Libanon. Fram tills igår kväll huttrade palestinierna i de regnkepor som de hade försetts med av israeliska armén. Men därefter har internationella Röda korskommittén i Beirut lyckats få ner tält och filtar till södra Libanons ogästvänliga ingenmansland där de deporterade dumpades i gryningen natten till fredagen. Efter en 15 timmars väntan i bussar uppe vid gränsen kördes palestinierna genom Israels buffertzon i södra Libanon. Men vid den första checkpointen på Libanon kontrollerat område stoppades de deporterade som nu sitter fast mellan två arméer. Libanesiska regeringsstyrkor släpper inte palestinierna vidare och till Israel kan de inte gå tillbaka. Libanon sätter nu ned foten och markerar att landet inte kan användas hur som helst av Israel. Medan Israel å sin sida knappast kan tänkas ta tillbaka de deporterade trots resolutionen i säkerhetsrådet och andra internationella fördömanden. Men de landsförvisade själva säger att de kommer att tälta i ingenmansland tills de får återvända till de ockuperade områdena där de greps i en väldig grazia misstänkta för att tillhöra den islamska motståndsrörelsen Hamas som den senaste tiden har dödat 5 israeliska soldater. Internationella Röda korskommittén har delat ut formulär i tältstaden så att de strandsatta ska kunna skriva hem till sina familjer som de flesta inte ens han säger adjö till. Och läkare behandlar de sår som uppstod när de landsförvisade tvingades sitta med hand- och fotbojor i över ett dygn. Titti Nylander, Nicosia.
23 december 1992. Palestina i gränszonen.
De 415 palestinier som Israel har deporterat lever under omänskligt hårda förhållanden i ingenmanslandet mellan Israel och Libanon, utom räckhåll för hjälp utifrån. Vår Mellanöstern-korrespondent Titti Nylander har besökt de förvisade idag.
Välkommen, säger den palestinska universitetsprofessorn Aziz Dweik artigt när jag halkar in på lervällingen som täcker golvet i tältet där det klänger sig fast på den steniga bergssidan. Regnet smattrar mot tältduken, dimmorna omsluter de deporterade som vankar fram och tillbaka på vägen i ett ödsligt ingenmansland och den råa kylan tränger sig in i kroppen. Ordet flyktingläger vore en alltför lyxig beskrivning. De landsförvisade lever i yttersta misär och livsfara. Ingen har ätit något under dagen. Det enda vattnet är förorenat och veden är för fuktig för att elda. Några kilometer bort står FNs biståndsorgan färdigt med vattentankbilar och mattransporter. Men de får inte köra in. Libanons regering har satt ner foten och vill visa att de deporterades lidanden är Israels ansvar. Och palestinierna själva stöder det svåra beslutet om de så ska dö. FNs biståndschef på platsen, Charles de Henin, räknar med att de första palestinierna kommer att dö inom 48 timmar.
I'm counting with the first death from pneumonia within 48 hours. There are some elderly people, well elderly, 50 or more.
FN har lyckats smuggla in lite insulin till de diabetessjuka. Men utan värme kommer de svagaste att dö av lunginflammation. Om den vredgade FN-mannen har rätt kommer det att ske på juldagen. Vädret ska bli sämre. Och den landsförvisade professorn Aziz Dweik säger att jag kanske kommer att hitta hans döda kropp under snön om det överhuvudtaget går att komma fram en gång till på isiga bergsvägar.
The coming two or three days will be very difficult for us, and if the snow will cover the tents and you might find us dead bodies under the snow cover.
Vattenransonen räcker bara över dagen. Sen återstår bara det förorenade vattnet i en å 500 meter ner i ravinen. Det finns lite bröd och oliver som kan räcka tills imorgon. Sen går vi i hungerstrejk, säger palestinierna med den humor som de ännu kan uppvärma. Titti Nylander, Beirut.
Tredje januari 1993.
Klockan är strax 17 minuter i ett och lunchekot fortsätter med en Mellanöstern-rapport. De över 400 deporterade palestinierna flydde tillfälligt från sitt läger i södra Libanon i natt när israeliska granater slog ner mindre än en kilometer från tälten. Samtidigt hindrade den libanesiska armén idag palestinierna från att föra sin svårast sjuke till sjukhus. Och medan de deporterade får det allt svårare, fångna som de är mellan två arméer, är oron stor hos deras anhöriga. Ekots Mellanöstern-korrespondent har idag besökt den ockuperade Västbanken och mött familjer till de förvisade.
I Jeriko sitter en mamma och gråter. Hennes 28-årige son Jibrin Ahmed Mohammed Shama hämtades en natt för 3 veckor sedan av israeliska soldater. Och först när hon fick se hans namn i tidningen visste hon att sonen fanns bland de deporterade i södra Libanons ingenmansland. Om Mohammed, som hon heter, det betyder Mohammeds mor. Om Mohammed hoppas nu bara att alla de deporterade ska få komma tillbaka. Alla i Jeriko var förvånade när hennes son förvisades, säger hon. Han hade aldrig tidigare varit i klammer med israeliska myndigheter och hans mor bedyrar att han inte tillhörde någon organisation. Enligt Israel är de deporterade ledare och inspirationskällor för den islamska motståndsrörelsen Hamas. och Israels premiärminister Isaac Rabin upprepade så sent som igår att han inte ett ögonblick ångrar att palestinierna avlägsnades. Den deporterade Mohammed Shammah var ensam familjeförsörjare och livnärde sin mor och 8 syskon som chaufför, även om han är utbildad till dataingenjör. Nu lever hela barnaskaran på allmosor. I ett annat hus i det prunkande Jeriko sitter Savsan Abu Zaini och väntar på att föda sin deporterade makes andra barn vilken dag som helst. Ett foto på Mohammed Ihab Abu Zaini plockas fram. Familjen vill veta om jag såg honom där uppe på berget vid ett besök nyligen. Hans hustru, som har arbetat med svenskar i organisationen Internationell människohjälp, är ledsen, men också arg.
الواحد مش عارف للاسف الكتير كبير لانه كل اللي صار هذا يعني ما لهمش دخل ال415 انهم يبعدوهم ودوهم على جنوب لبنان يعني صارت جريمه.
Det var inte vårt fel, säger Savsan, att den israeliske soldaten dödades, och syftar då på vad som utlöste massdeportationen när en israelisk soldat kidnappades och dödades av den islamiska motståndsrörelsen Hamas. Enligt den höggravida hustrun till Mohammed Ihab var makens enda brott att han var en trofast besökare av moskén. Titti Nylander, Jeriko.
Femte januari 1993. Om kampen mot fundamentalismen i arabvärlden.
Arabländerna vill nu försöka hejda de militanta fundamentalisternas frammarsch i arabvärlden. I Tunis möts just nu 18 arabiska inrikesministrar främst för att diskutera detta. Efter det ska Egypten bli värd för en stor islamisk sammankomst där man förväntas fördöma extrem fundamentalism som en förvanskning av islam.
Islamisk fundamentalism har under det gångna året blivit ett allt starkare politiskt hot, både mot president Mubaraks regering i Egypten och mot Algeriets militäruppbackade regim. Militanta islamiska grupper utförde i slutet av året terroristattacker mot utländska turister i Egypten. Det var ett dråpslag mot en inkomstkälla som inbringar mer hårdvaluta än Suezkanalen. Fundamentalisternas syfte är att destabilisera regeringen och försöka ersätta den med en republik styrd efter strikt religiös lag. De egyptiska myndigheterna har besvarat det islamiska hotet med massarresteringar och sålunda gjort det till en fråga om lag och ordning. En djupare förklaring kan sökas i statens oförmåga att dra försorg om sin befolkning som ökar explosionsartat med 1 miljon om året. Det är i städernas slum och i fattiga byar som de fundamentalistiska partierna finner sina anhängare. Ett talande exempel på deras sociala inflytande gavs i samband med jordbävningen i Kairo i oktober förra året. De delade då ut filtar och livsmedel till de drabbade medan regeringen stod handfallen. I Algeriet har de fundamentalistiska gruppernas frammarsch tagit sig ännu våldsammare uttryck. Undantagstillstånd råder sedan i början av förra året då våldsamma oroligheter utbröt efter en militärkupp som hindrade den islamiska räddningsfronten från att vinna parlamentsvalet. I mars förbjöds partiet och dess militanta anhängare anklagas för att sedan dess ha dödat omkring 200 medlemmar av säkerhetsstyrkorna. Trots löften har juntan i Alger misslyckats med att förhindra en löpande försämring av de sociala och ekonomiska förhållandena. Många västliga experter i regionen förutser regeringens fall redan inom ett år till förmån för en islamisk statsledning. Det skulle bli en injektion som länder som Egypten, Tunisien och Marocko till varje pris vill förhindra att deras egna fundamentalister ska få uppleva.
Åttonde januari 1993. Irak och västmakterna.
Ja, partierna...
Dagens Eko hotar ett nytt gulfkrig. Irak vägrar ge efter för ultimatum. Tidsfrist löper ut ikväll. Bagdadradion avvisade eftermiddags USAs och övriga västallierades ultimatum om de luftvärnsraketer som placerats i södra delarna av landet. Västalliansen hotar nu med att bomba raketramperna om de inte flyttas före 11:30 svensk tid ikväll.
Det var Iraks vice premiärminister Tareq Aziz som förde president Saddam Husseins talan när han idag avvisade de västallierades ultimatum och förklarade att Irak kommer att ge tillbaka om luftvärnsrobotarna i södra Irak angrips. Bagdad-regeringens utmaning till USA och dess allierade ökar nu möjligheterna för att Irak utsätts för militär vedergällning för första gången sedan kriget vid Persiska viken för snart 2 år sedan. En av krigets följder blev att de allierade i somras förbjöd Irak att flyga i luftrummet söder om 32 breddgraden, ett område som motsvarar ungefär den södra tredjedelen av landet. Den uttalade avsikten var att skydda de shia-muslimska regimmotståndarna mot regeringsstyrkornas angrepp, det outtalade målet att underminera Saddam Husseins maktställning. Amerikanskt, brittiskt och franskt flyg har sedan dess spaningsflugit över området ganska ostört fram tills helt nyligen när irakiska plan började bryta mot förbudet. Efter det att USA sköt ned ett av de irakiska planen i det förbjudna luftrummet flyttade Irak ned ryskbyggda gamla luftvärnsmissiler till området söder om den magiska breddgraden och hotas nu av militär vedergällning om missilerna inte är borta före 11:30 ikväll svensk tid. Irak har det senaste dygnet så många gånger upprepat sin utmaning till USA och dess allierade att det inte verkar finnas mycket svängrum kvar om Saddam Hussein vill dra sig ur det hela som presidenten har gjort vid tidigare tillfällen när han har lekt med elden. Men det finns också en möjlighet att ord är en sak och handling en annan. Att den stridslystna talekonsten i Bagdad inte utesluter att missilerna flyttas tillbaka innan timman är slagen. Titti Nylander, Nicosia.
Och i Washington överlämnade den irakiske FN-ambassadören sitt lands svar.
My response was mainly that Iraq does not recognize the no-fly zone because it was not a UN job, it was imposed by the three Western powers, and based on that Iraq reserves all its right to move whatever it wants at the time it deems necessary.
Flygförbudet söder om den 32 breddgraden infördes av USA, Storbritannien och Frankrike i augusti i fjol för att hindra den irakiska regimen att angripa shia-muslimska motståndare i södra delen av landet. Västmakterna har fortfarande stora vapenarsenaler runt omkring Irak. I vattnen finns 12 amerikanska örlogsfartyg. 3 av dem har kryssningsmissiler av Tomahawk-typ ombord. Ett 100-tal attackplan står också färdiga att gå upp i luften för att slå till söder om den 32 breddgraden.
Midnatt mellan 8 och 9 januari 1993.
Med anledning av händelseutvecklingen i Persiska viken sänder vi nu ett extra rapport.
Alltså rapportrelation med en extra sändning med just med anledning av att den USA-ledda FN-alliansens ultimatum mot Irak löpt ut för ungefär en halvtimme sedan. FN-alliansen har ju krävt att Irak ska flytta sina luftvärnsrobotar från området kring den 32 breddgraden. Och för en kort stund sedan kom en uppgift från en anonym källa i det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon som sa att de irakiska luftvärnsrobotarna inte längre befinner sig i slagposition. Och alldeles nyss kom ett telegram som säger att den amerikanska överbefälhavaren Colin Powell sagt att man noterat omfattande irakiska förflyttningar. Och därmed kan alltså det akuta hotet om en militär konfrontation ha minskat. Och vi ska nu direkt över till vår korrespondent i USA, Folke Rydén.
Ja, det senaste är ju alltså att en hel del förflyttningar av luftvärnsrobotar har kunnat iakttas i södra Irak. Det säger också nu Vita husets talesman Malin Fitzwater. Och han tillade att USA just nu utvärderar situationen, men att det är helt klart att Irak i varje fall inte har trotsat flygförbudet i området. Även från Pentagon som sagt så rapporteras det om det som man kallar påtagliga rörelser i området. Men man säger också att övervakningen har försvårats på grund av dåligt väder. Vita huset och Pentagon har under dagen sagt att någon omedelbar militär aktion inte är att vänta. USA vill vara helt säker på att luftvärnsrobotarna verkligen finns kvar i det förbjudna området innan man slår till. Och denna utvärdering av situationen kan ta tid, även om det just nu ser ut som att påtagliga, som sagt, rörelser i området sker. Tillbaka till studion.
Den tillträdande presidenten Bill Clinton har nu ikväll uttalat sitt fulla stöd för president George Bush i den här senaste krisen i Persiska viken. Och ytterligare en konflikt kan komma att blossa upp kring det faktum att Irak nu ikväll meddelat att FN, att världsorganisationen inte längre får flyga till Irak. Detta enligt en FN-källa idag. Landningsförbudet omfattar bland annat de plan som skulle ha tagit med sig FNs vapeninspektörer till Irak. Vad gäller den senaste krisen kan vi tillägga att FN formellt inte står bakom det ultimatum som kräver att Irak ska dra bort de luftvärnsrobotar som förts söder om den 32:a breddgraden, detta enligt diplomatiska källor. Det var ju på amerikanskt initiativ som USA, Storbritannien, Ryssland och Frankrike i onsdags enades om att kräva att luftvärnsrobotarna skulle dras tillbaka inom 48 timmar. Och för bara några minuter sedan så fick vi den amerikanske överbefälshavaren Colin Powells uttalande till oss här på rapportredaktionen. Vi ska titta på det nu ett ögonblick.
There's a lot of activity going on, but it'll take a while for it to settle down and for us to make an objective assessment of what they have done. But clearly there's a great deal of activity going on, and also just as clearly they have not penetrated the 32nd line since the demarche was issued.
You said there had been a lot of movement of their aircraft.
There has been some aircraft movement. I wouldn't want to characterize the nature of that movement yet until we've had a chance to make a more permanent, clear assessment.
One last question. What's the weather doing to your...
The weather has been a little rough out there, but it is rapidly clearing now, and which should make it easier for us to make our assessment. Thank you.
Thanks a lot.
Detta var de allra senaste nyheterna vi har fått hit just nu. Vi sätter punkt för den här extra sändningen från rapportredaktionen. Om händelseutvecklingen i Persiska viken så motiveras, så återkommer vi förstås med extra sändningar under morgonen. Under alla förhållanden får ni nyheter i Godmorgon Sverige med start klockan 8. Men nu säger rapportredaktionen godnatt.
There, but he is not expected to make any statement at this point about the situation. His press secretary again stresses that the U.S. knows Iraq is moving its missiles, but the significance of that, as he said, is still inconclusive. Jill Doherty, CNN, reporting live from the White House.
What do these latest developments mean? To help us sort this out, CNN's World Affairs correspondent Ralph Begleiter joins us now live. Ralph, is it precipitous to take this latest action to be an all clear?
It is a little precipitous to do that, but you're right, Bernie, that for the moment at least, it does appear to remove the threat of any imminent military action. U.S. officials and diplomats from other allied countries who are involved in the potential military action tell CNN that this is a move in the right direction by Saddam Hussein. They point out this is very similar to the way Saddam has behaved in the past. They call it cheat and retreat. He moves right up to the deadline and then does something to withdraw the threat of any confrontation. All the while, however, denying that he's doing anything of the sort. So that's what we're seeing right now. U.S. officials say that they need better intelligence, they need a clearer picture, they need to know exactly what has happened to those missiles that Jamie talked about having been moved.
Is it likely that before Washington gets this additional intelligence, there still might be military action?
No, I think it's very unlikely. As one official told me, it would be an embarrassing mistake if the United States and its allies struck militarily at a target which subsequently turned out to be in compliance with the demands of the allies. The cloud cover, the weather problems and so on, as well as the continuing and very fast movement of the missiles and planes by Saddam is making it unclear enough that the Allies would not attack at this point until the dust settles and they figure out where everything has ended up.
Thank you, Ralph Begleiter, live at the State Department. In a moment, the world today will have more of Iraq and those missiles.
Tensions began escalating in the Gulf region last month when a U.S. fighter jet shot down an Iraqi warplane over the southern no-fly zone. Today, the Pentagon released a videotape of that high-altitude encounter. CNN's Carl Rochelle reports.
December 27th, two Iraqi MiGs crossed the 32nd parallel in Iraq and turned toward two U.S. Air Force F-16s, codenamed Benji. An AWACS command and control plane confirms the MiGs have crossed the line.
Okay, I show up well south of the line, 14 miles.
The small airplane pointing toward the bottom of the F-16's computer-enhanced radar screen is the MiG. The large circle is the firing area. The F-16s go to afterburner to pick up speed and close in.
Benji, burners, 12 miles, 12 miles.
The AWACS warns the two MiGs by radio to turn away. When they come within 8 miles of the F-16s, Benji leader asks for permission to fire his missiles.
Benji, same, looking for clearance to fire. Benji, 4-1, clear kill, clear kill.
The F-16 checks one more time. Is he cleared to fire on the Iraqi MiG?
Understand, cleared to kill. Clear the kill, clear the kill. He's abandoned. Benji, Fox.
Fox is Air Force lingo for firing a missile. The tone is a signal to the pilot that the missile has been fired and is on its way to the target. Here is what an AMRAAM air-to-air missile looks like when it's fired. It is supersonic. In the December incident, seconds after the missile was fired, Benji leader and his wingman, Benji 2, confirmed the kill.
Benji, splash one, splash one. Copy, splash one.
Splash one is the Air Force term for a shootdown. The Air Force says this was the first time the $500,000-a-copy AMRAAM missile had been fired in combat. It was also the first air-to-air combat for the U.S. Air Force F-16, which only saw bombing missions in Operation Desert Storm, a record which could change quickly if the U.S. goes back into action against Iraq. Carl Rochelle, CNN, The Pentagon.
It is now a bit past 2 o'clock in the morning in Baghdad. The deadline has passed, and the people there are waiting to see how the United States and its allies react.